Katarina Nuttall, artist och filmkompositör.
Välkommen hit, Katarina Nuttall.
Tack.
Du vann precis pris på RIA-galan för bästa originalmusik till en tv-serie. För ditt hypnotiska soundtrack till Karin af Klintbergs Kungen. Där de följer Karl XVI Gustav på nära håll under lång tid. Så grattis till det.
Tack.
RIA-galan arrangeras av film- och tv-producenter. Det är väl lite som Kristallen, fast lite mindre känt kanske.
Mm.
Och det står i motiveringen: årets pristagare har helt enkelt skapat ett soundtrack som är fängslande, minnesvärt och inget mindre än briljant. Och du har precis nominerats till en Camille Award. Ett europeiskt filmpris som delas ut till filmkompositörer.
Mm.
Så grattis igen.
Tack, jag är nominerad.
när får du reda på om du har vunnit det?
Jag är nominerad i kategorin Best Original Music for Feature Documentary. Och sen är det tre andra också. Jag tror att det är Best Film. Alltså Original Music for Best Film. Och sen också för TV Series. Alltså, och vi är flera som representerar Sverige då i de här olika kategorierna. Jag vet inte än. Det här är inte offentligt än, tror jag heller.
Du har gjort en hel del filmmusik förut, men den här Kungen-dokumentären har fått ganska mycket uppmärksamhet. Vad tror du att det beror på? Är det så att du ansträngde dig för att sticka ut lite med musiken och hitta helt andra vägar än man förväntar sig?
Nej, det vet jag inte, men jag tänkte mest på att när jag blev tillfrågad att göra den här dokumentären så tänkte jag först att det vi tänker på är oftast att det är med kung och slott och sånt där, att det är så här, att det är Vivaldi och att det är liksom mossiga, förlåt, men mycket klassiska stråkar och...
Eller en marschorkester kanske?
Ja, eller marschorkester, precis. Att jag tänkte på att det vore spännande att göra någonting helt annorlunda och också kunna dra en annan form av publik att kolla på och visa intresse kanske, tänkte jag på målgrupp och så också från början, innan jag satte igång.
Var filmen helt klar när du började skriva musik?
Nej, det var den inte. Utan jag kom in ganska tidigt i april-maj 22. Och liksom i samband med klippningen. Så att det var en del scener som inte var klara, inte färdigfilmade också.
Intrycket musiken gjorde på mig när jag såg filmen var att den är både väldigt dissonant ibland på ställen där man inte förväntar sig det. Man tror, som du säger, att det ska vara lite prinsessigt och kungligt och sobert. Och istället blir det ganska gnisslande och brutalt och suddigt. Men samtidigt finns det något, jag vet inte, ibland är det som speldoselopar eller någonting. Jag tycker soundtracket ändå fångar lite magin i att det finns ett kungahus. Det är inte bara, hej, nu ska vi vara anti och indie och lite punkiga i det här sammanhanget, utan det här näpna och vackra och slottsmässiga finns ändå.
Jo.
Kanske i musiken.
Ja. Det är så svårt att prata om så här, hur man tänker och så, men jag tror ändå att jag har fått in lite av det här. Jag tänkte ju mycket på det här monotona, att jag vill ha åt det här monotona, och att liksom jag och Karin pratade om vad är det som ska berättas för någonting. Och jag tog ju fasta på liksom det här monotona i syntarpeggiorna, att det här malande liksom, kungen går ut genom en dörr, han går in i en port, alltså att det är det här samma varje dag, känns det som.
Han klipper sina band, han åker till jobbet.
Precis.
Och där står folk upprörda och tar emot honom. Och, jo, men det finns något absurt i det också. Och så här har det fortgått i sekler.
Ja.
Och så här kommer Victoria att ha det.
Mm.
Det är som ett urverk.
Ja, och samtidigt så tänkte jag också på att när vi sitter i biosalongen, alltså publiken, att man vill ju bli berörd av film. Man vill ju känna någonting. Och jag tänkte mycket på det här med att berätta en historia, och också att vi som kompositörer också har en... att det är viktigt för oss att också förmedla empati, tänkte jag på ganska mycket i skapandeprocessen. Att
Empati gentemot kungen? Eller?
Nej, men empati mot en människa gentemot liksom att hela... Jag tycker ju personligen att helt, det här med slottet och allt det, att det är helt absurt. En människa i ett guldslott. Liksom, och det är ganska ensamt, känns det som. Jag skulle inte vilja ha det jobbet. Och jag tänkte mycket på det när jag försökte skapa... Eller när jag skapade de här ljudlandskapen. Att på något vis förmedla någonting... Som inte finns i bild, kanske.
Vad intressant.
Ja.
Att vi, för det är något som jag själv kände när jag tittade på filmen. Att jag känner lite empati för kungen. Inte minst för att han kanske inte är... Hade de utlyst den tjänsten så är jag inte säker på att han skulle fått gå på så många anställningsintervjuer för att bli kung. För han är inte jättebra på att prata och göra det som han gör som kung. Och det gör ju filmen ganska gripande. Att han är fast i det här.
Ja. Jag tänker det och också att det här med värderingar, men också att liksom skiljas från sina systrar som liten, att man är född till den här liksom rollen och så. Sen tycker inte jag synd om kungen, men jag tänker att förmedla en bild, att Karin vill ju berätta en historia för allmänheten om honom och om liksom det här med att vara kung och att vi ska liksom lära oss eller få den informationen och... Jag är ju med och berättar den historien tillsammans med henne och mer liksom den känslomässiga biten.
Föddes du till en roll?
Nej, det tror jag inte. Men jag tänker att livet formar ju en till någonting också. Som man, alltså jag håller ju på att skriva musik hela tiden, så att det är ju någon slags roll.
Men jag tänkte, hade dina föräldrar några förväntningar på att du skulle gå i en viss riktning?
Ja, det tror jag. Jag tror inte jag har gått den riktningen de önskade.
Men du är född 1972,
ja.
Den bästa årgången förstås.
Och är du född 72?
Jag är född 72.
Mm-hmm.
Och du växte upp i orten Mysen.
Ja.
Vilket otroligt gulligt namn.
Ja, Mys.
Mysen i Norge. Hur mysigt är Mysen?
Det är en håla i Norge. 45 minuter från Oslo på landet.
Och hur var det i Mysen?
Alltså när jag var yngre då var det bara sport som gällde.
Vad höll du på med?
Allt möjligt. Jag höll på att spela fotboll, friidrott, handboll. Det man kan göra i en liten ort, det är ju att hålla på med sport.
Och din mamma var från Norge och pappa Britt.
Mm.
Hur träffades de?
De träffades på en färja mellan Norge och England och blev kära i baren, tror jag. De båda hade varsin relation men lämnade relationerna. De träffade varandra och blev kära på ett skepp
och flyttade till Norge.
Mm, precis.
Och vad jobbar de med i Mysen?
Min pappa jobbade med, de är ju pensionärer nu. Pappa jobbar med försäljning av kaffe och min mamma är sjuksyra.
Okej. Var det en stor familj?
Eller nej, var du liten familj.
Du har inga syskon?
Jo, jag har en lilla syster.
Är hon kvar i Mysen?
Hon är kvar en halvtimme utanför Mysen. Ja.
Alltså hon bor i en förort till Mysen, så det är riktigt långt ut på.
Nej, ja, hon bor liksom i en liten by bredvid Mysen som heter Askim.
Aha, som i Göteborg. Finns det ett...
Nej.
Hur stavas det? A-S-K-I-M?
Ja, precis. Ja, det... just det. Samma...
ord. Så.
Mm, precis.
Hur var du som tonåring?
Rebellisk, tror jag. Rebellisk syntare.
Du blev syntare?
Mm, absolut.
Hur gick det till?
Jag vet inte. Jag satt på mitt barndomsrum och lyssnade på kassetter på en liten... liksom. Jag hade en liten bandspelare och lyssnade på bara massa brittisk popmusik. Så här, Erasure, Depeche Mode, ja, Eurythmics.
Hur hade du fått de kassetterna? Ofta är det ju någon, så här, något syskon eller någon...
Nej, men det var liksom via min pappa som är väldigt musikintresserad. Jag är uppväxt med liksom David Bowie och alla hans favorit... band som Dire Straits och sånt där som jag inte är så förtjust i själv. Men han introducerade mig. Och sen var det ju också mycket av det som gick på radion också då, när jag var liten.
Bodde du någonting i England också?
Ja, de första åren av mitt liv så bodde vi i Skottland och i England. Norra England.
I vilken stad då?
Blackpool i norra England. Burnley kommer min pappa ifrån. Du har liksom Manchester och Liverpool och Blackpool där uppe. Ja.
Och sen hamnade du i Sverige. Hur gick det till?
Ja, det är en lång story. Kan jag inte berätta det här.
Men du är fortfarande norsk medborgare.
Mm.
Känner du dig mer norsk än svensk?
Nej, inte nu längre. Det gör jag inte. Jag borde egentligen... Det är lite svårt bara med... Man har som familj i Norge och det här med medborgarskapet. Men jag borde ju byta.
Du sa ju på den blå måndag att ditt hjärta fortfarande är norskt.
Ja, men det är det nog.
På vilket sätt märks det?
Jag vet inte. Norge är ju så nationalistiskt. Alltså, tänk på, jag är uppväxt liksom med det här med sporten och skidor och VM och du vet... På så sätt så kanske liksom mitt hjärta är norskt fortfarande. Och sen också norskt i relation till ja, men min mamma och sådär. Med julen och traditioner och sånt. Men i allmänheten är det ju inte... Så är ju inte liksom... Norge liksom viktigt så.
Du har ju ingen som helst norsk brytning eller någonting. Det är inget i din röst som...
Jo, jag kan snacka norsk.
jag förstår det, men du har verkligen noll... Hur gammal var du när du kom till Sverige?
24-25.
Det är ju jättesent.
Ja, jo, det är det.
Men okej, folk säger ju att musikaliska människor blir bättre på språk. Så.
Ja, kanske. Arvo Pärt, Tabula Rasa 2. Arvo Pärt, kompositör från Estonia. Estonien.
Han växte upp på båten och hans liv slogs i spillror när den sjönk.
Estonien.
Var det där ett språk? Första gången du säger någonting som faktiskt kanske avslöjar att du inte är 100% svensk.
Nej, precis.
Fast Estonia, ja.
Nej, men jag älskar den här. Den är ju väldigt mörk på något vis. Men har extremt mycket känslor i sig, tycker jag, den här kompositionen. Och jag har lyssnat väldigt mycket på Arvo Pärt. Just för att jag gillar hans... Han har liksom olika grejer för sig med att så här... Nu ska jag hålla på med det här matematiska... Att han har liksom mycket tankar kring hur man kan bygga upp en komposition. Och att han liksom följer olika matematiska formler. Den här bygger ju på två fioler. Prepared piano och... Prepared piano och chamber orkester. Nu kommer inte jag ihåg, alltså jag är inte så bevandrad när det kommer till liksom på vilket sätt han skriver, men jag tycker det är fantastiskt faktiskt. Den här kommer ju från också samma tid som han också skrev flera andra, bland annat Fratres, som är ett av hans mest kända verk på 70-talet. Jag tycker det är jättebra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag upptäckte Arvo Pärt i början av 00-talet, tror jag. Björk pratade sig varm för Arvo Pärt, jag blev sugen på att lyssna. En sak som slog mig var att flera stycken var nästan... Det påminner så mycket om techno, det var så pass minimalistiskt och så repetitivt, fast det var gjort med riktiga orkesterinstrument.
Precis.
Sen lyssnade lite mer i häromåret när han vann Polarpriset. Mm. Då var han inte där, han är ju väldigt gammal.
Mm.
Men han skickade någon ättling.
Men det är någonting med de här olika movements som han jobbar kring. Alltså med de här instrumenten och movements. Och sen den här kommer ju också från, jag tror att han var inspirerad av också det här spirituella med chant och det indiska också. Jag gillar Arvo Pärt väldigt mycket, jag har studerat mycket.
Du ville bli skådespelare ett tag när du var... I tonåren.
Mm.
Och du höll på med teater. Vilken typ av roller fick du då?
Hur vet du det?
Jag är synsk.
Ja, jag höll på med teater och slutade med det jättelänge sedan. Jag var med och startade... Eller jag var med i några fria grupper här i Stockholm. Teater Salieri. Och vi gjorde några uppsättningar. Men jag slutade, jag tror det var 99 ungefär, ja.
Och då var du ändå 27?
Mm, precis.
Var du med i några filmer och så?
Nej, inga filmer. Men olika teaterpjäser liksom. Och jag brann ju väldigt mycket för det, men jag kände också att jag... Det var liksom musiken som jag ville prioritera och ja, satsa på, typ.
Spelar du i några band hemma i Mysen också?
Nej.
Inget sånt?
Nej. Jag började inte med musik förrän jag hade flyttat till Stockholm. Alltså då menar jag började skriva själv och sånt.
Och du gick och köpte en gitarr då? Eller vilket var ditt första instrument?
Ja, gick och köpte en gitarr. Men jag är uppväxt med att hemma hade vi både piano och orgel. Sån här gammal 70-tals orgel med... färdigprogrammerade rytmer och sånt där.
Vi ska få in och så här plast till bossa nova rytmer.
Ja, alltså, precis.
De är härliga. Ja.
Det spelade jag jättemycket när jag var liten. Typ.
Hur var den första låt du skrev? Vad handlade den om?
Gud, det kommer jag inte ihåg.
Men det var något du började med när du köpte gitarren?
Ja, precis.
Och vad var din ambition då? Ville du bli soloartist eller ville du ha ett band? Eller ville du...
Jag tror inte jag tänkte, liksom, jag höll ju fortfarande på, då pluggade jag teater. Och så hade jag den här gitarren på mitt studentrum typ. Det var bara någon slags att få sitta med den och lära mig själv. Liksom. Det var ju så jag gjorde. Lärde mig själv att spela.
Var du en ensam typ i gymnasiet och så? Eller var du, hade du ändå ett gäng att hänga med då?
Ja, vi var ett gäng och sen så jag höll ju på väldigt mycket med sport. Alltså det var ju typ heltidssport.
Och det var fotbollen då som var?
Då var det fotbollen, ja, och friidrott. Och det höll jag på med hela tiden och då umgicks jag ju också med alla andra sporttjejer oftast, ja.
Hur långt gick det då? Fick du åka på fotbollsturneringar och sånt? Gotia Cup och allt vad det heter?
Ja, alltså jag spelade ju också i elitfotboll när jag var yngre. Så att det var ju... Och sen gick jag också fotbollsgymnasium.
Oj.
Väldigt mycket fokus på idrott, ja.
Hur var det att gå något sånt? Är det lika elitinriktat som man tänker sig att...
Ja. Ja, så att det var liksom hela mitt liv kretsade kring det här med liksom fotboll.
Mådde du bra av det längden?
Alltså jag tror inte det. Jag tror att det också var... Jag var ju ung, jag slutade ju redan när jag var 19, tror jag. 19-20. Så allt kretsade ju kring det här högpresterandet och sporten. Och sen bara tröttnade jag. Det var en händelse som hände som gjorde att jag bara la av, typ.
Du blev tacklad?
Nej, utan jag fick typ någon slags straffträning.
Straffträning?
Ja, så jag fick springa runt fotbollsplanet liksom, och då ville jag inte mer, typ. Så jag slutade.
Vad hade du gjort för att dömas till straffträning?
Ja, det vet jag inte. Något busigt antagligen.
Okej, så det var ganska hård disciplin i den
där. Ja, det var det.
Ja. Jag gjorde en intervju med kompositören Michael Nyman för massa år sedan. Mm. Och jag kommer tänka på det nu. Han sa att han kunde jämföra komposition, att skriva ett stycke musik med fotboll.
Ja.
Sättet som du jobbar med, ett försvar och en forward och, och mittbackar och så vidare. Han tyckte att det krävde samma mått av planering.
Mm.
Det var Michael Nyman, en väldigt, väldigt klassisk kompositör som nästan försökte återskapa Mozart i detalj.
Mm-hmm.
Han var ju inte så... Han är kanske inte så inne på att flippa ut i musiken alls. Men så är det inte för dig? Att du ser någon likhet mellan fotbollstaktik och musikalitet?
Nej, men jag har hört mycket att det finns ett samband mellan idrott och musik på det sättet. Jag vet inte om det har att göra med det här presterandet. Eller om det har att göra med... Jag vet inte, men jag har hört det. Jump to the river, what did I see? Black-eyed angels swam with me. Pyramid Song med Radiohead från skivan Amnesiac är kanske en av mina absolut favoritlåtar som har följt med mig ganska länge. Jag älskar den låten. Jag minns att jag var på en festival, jag kommer inte ihåg vilken, det var jättelänge sedan, men då körde de ut Tom York på någon vit upright, så han kom liksom inflygandes så här. De körde liksom ut honom spelandes.
Alltså en upright, en sån här ståbas?
Nej, upright, nej. Alltså ett piano,
okej, okay, ja.
En sån som du har här.
Ja.
De körde liksom ut honom på scen. Han kom liksom inflygandes, såg ut som, med den här, och spelade Pyramid Song samtidigt. Så extremt stark upplevelse för mig. Jag skrek rakt ut.
Vad kul, och ganska Radiohead. Man förväntar sig inte att han ska göra några som helst liksom fysiska konster på scen med.
Nej.
Eller flyga in på scenen.
Nej,
eller
liksom, det var väldigt scen, eller något. Starkt. Nej, men det är just den kompositionen också, tycker jag är... just den här känslan av att man inte liksom förstår vad är det för rytm i det här. Att det är liksom en väldigt speciellt tempo som man inte fattar först trummorna kommer in. Det tycker jag är... Och det, de har ju, och han har ju väldigt mycket spännande sätt att komponera och spännande sätt med rytmer, och han har ju en väldigt speciell egen rytm. Jag är ett stort fan av Radiohead.
Första gången jag hörde talas om dig, det var i början av 00-talet. Jag hade en kompis som hette Ruby som gifte sig med en musiker som hette Lars Jonasson Rinman.
Ja, just det.
Och han hade ett band med dig,
ja,
som hette Sidewalker.
Ja, just det.
Jag vet inte om Sidewalker var någon referens till en Jesus and Mary Chain-låt som heter Sidewalking. Men han hade tidigare spelat i TikTok, så ett ska-band.
Just det.
Och 2004 eller 2005 så kom Sidewalkers första och enda album. Som är väldigt svårt. Jag ville lyssna på den nu. Det finns inte på Spotify, finns inte på YouTube. Nej. Svåråtkomlig skiva.
Mm.
Jag minns väldigt starkt omslagsbilden.
Mm-hmm.
Där du har på en svart klänning och ser ut att nästan trilla ner för en trappa. Uh-huh. Och han kommer efter i kostym.
Uh-huh.
Och det är ett långa, böljande, röda hår är liksom det som är fokus på bilden.
Ja.
Men vad hände med, hur gick det för Sidewalker?
Nej, alltså vi spelade in en skiva och det var ju mest, faktiskt mest Lars musik. Och jag skrev en del av texterna liksom. Det är kanske ingenting som jag tänker man har utvecklats. Men det var väldigt fina låtar. Och det var vårt första projekt och vi hade en del härliga musiker som vi spelade med. Och sen så släppte vi den i Tyskland, Österrike och Schweiz tror jag. Och, men sen gick det skivbolaget i typ... De försvann. Typ, så att då försvann också ja, det bandet typ.
Var det ditt första band?
Det var mitt första, jag hade ju spelat lite så här coverband och sånt innan, men ja, det var första bandet. Mm, precis. Sen så hade jag också spelat en del med, jobbat en del med Fred Asp väldigt tidigt, innan dess.
Och så gamla trummisen från Imperiet?
Ja.
Aha, vad,
vi hade ett projekt tillsammans.
Vad hette det?
Ja, det var han och jag. Typ.
Okej, okay, ja.
Så det var det första... första samarbetet jag hade med någon var med honom. Det är ju jättelänge sedan. Alltså då var jag ju typ 25-26 typ.
Och vilken typ av musik gjorde ni tillsammans?
Vi gjorde lite så här låtar som han skrev och lite låtar som jag skrev. Och tanken var ju att vi skulle göra kanske min första soloskiva. Men det blev liksom aldrig av med det.
Mm. Och nu är du mer eller mindre medlem i Skriet.
Ja,
bandet som består av Isak Sundström från Pascal och sen Jakob Frysén som är filmare.
Ja, alltså medlem vet jag inte. Jag tänker att de är...
Det
är
live-medlem de, i alla fall.
Live-medlem, ja. Precis. När vi spelar, det är ju inte så ofta. Men det är kul. Det är ett bra band.
Enligt Jakob så producerade du hela deras andra album, Det beslutande organet. Som du, på skivan står det att du har spelat in det, men att de är producent. Men han tyckte att det var du som...
Mm-hmm. Nej, det vet jag inte. Jag spelade in den skivan, men producerade vet jag inte. Alltså, det klarade de utmärkt själva, faktiskt.
Hur funkar det att samarbeta med dem? Isak Sundström har ju ofta oerhört bestämda åsikter om hur det ska låta. Eller framförallt hur det inte ska låta.
Mm.
Är han väldigt mån om.
Nej, jag älskar Isak Sundström. Och Jakob. Jag tycker att båda två är väldigt fina i sitt konstnärskap. Nu känner inte jag Jakob lika mycket som jag känner Isak. Men Isak han är väldigt härlig och väldigt flummig och har många saker som han vill förmedla. Och det tycker jag är vackert. Fin konstnär.
Jag skrev lite med Jakob om det. Han sa så här. Han sa... Jag har alltid fått känslan av att Katarina har hängt mycket i musikerkretsar med killar slash män som använder ord som, citat, ackegura för akustisk gitarr, gig och baskagge. Ord jag själv aldrig skulle använda, för jag tycker att det är att nedvärdera det man håller på med. Jag säger inte att jag håller på att göra en ny rulle, jag säger film. Men det kanske är för att hon har gått musikhögskola och där kanske man pratar så.
Nej, nu hittar han på, Jakob. Rulle har nog aldrig jag skrivit. Jag tror
nej,
att det är
nej, nej, han menar bara att det är som att säga ordet ackegura är lite som om han skulle säga rulle. Han säger,
ja,
inte, att du, han säger inte att du har sagt det.
Ackegura. Jag vet inte, det så kan det vara. Jag har ju knappt gått musikhögskolan, men det har jag ju. Men ja, han kanske tycker att jag har hängt för mycket med män, helt enkelt.
Och Skrit ligger ju på Novoton.
Mm.
Ditt skivbolag som även ger ut Pascal och Henrik de la Coach som har en t-shirt på mig med just nu. Ja, tack. När de gav ut ditt tredje album så frågade ni Head, en brittisk producent som har jobbat med Massive Attack och PJ Harvey, om han kunde spela in och mixa den.
Mm.
Och ni frågade även Flood som har jobbat med U2, Depeche Mode, och båda de här tackade ja tydligen.
Mm. Fladd hade ju ett års väntetid. Head svarade och vi började ett samarbete och det var jättefint faktiskt. Vi hade mycket mailkontakt inför inspelningen och sen så kom han till Sverige under 3 veckor och så spelade vi in i Svenska Grammofonstudion.
Hur finansierades det här? Jag kan tänka mig att ett litet bolag som Novotone ändå har en begränsad budget.
Ja, alltså Head var inte dyrare än någon svensk producent. Och han bodde precis som jag i Svenska Grammofonstudion i de här, de har ju så här kojer liksom på andra våningen. Så det var liksom inga flashiga hotell och så. Han var väldigt down to earth och inte... det bekostades av mina egna pengar, lite Lars pengar och Novotone, förlagspengar, ja.
Får man bort hotellkostnaden som man ju redan räddat kanske 50% av inspelningsbudgeten.
Ja.
Men du är lite av ett gammalt PJ Harvey-fan har jag förstått.
Mm. Kanske mer Patti Smith.
Ännu mer Patti Smith?
Mm, det tror jag. Men jag har ju lyssnat mycket på PJ Harvey.
Som han då har producerat en del åt.
Ja. Mm. Portishead hade han producerat också.
Det också?
Ja. Det var nog mer det jag gick på. Alltså just Portishead. Jag gillar Portishead.
Jag också.
Mm.
Jag minns när den gjorde 30 år sedan nu i sommar. Som det albumet kom.
Den här blåa...
Ja, Dummy heter det.
Ja, fantastiskt.
Jag var fullständigt besatt av den skivan.
Jag med. Nästa låt, The Shining, theme, song av Wendy Carlos.
Ser de här flygbilderna över bergen i Colorado direkt så fort jag hör de här tonerna. Tycker du om den här filmen också?
Ja, tycker jag. Jag tycker den är fantastisk. Och jag tycker det här temat och Wendy Carlos överlag. Det där ljudet. Och vad som berättas med det här temat och i det här minimalistiska liksom... soundet, synth-soundet. Jag tycker det är helt briljant.
Det enda jag har svårt för när jag gäller den filmen är att redan under anställningsintervjun på hotellet så verkar det som om Jack Nicholson kommer att flippa ut.
Mm.
Han känns inte så normal där utan det blir inte mycket jobb. Du fattar redan att det här kommer att gå åt skogen.
Mm.
Men det är en mäktig film.
Mm.
Jag satt och tjafsade med Freddy Wadling om den en gång.
Ja.
För han hade en teori om varför en perfektionist som Stanley Kubrick låter publiken se en skugga av helikoptern under de här flygbilderna i början. Du kan se helikopterskuggan.
Just det.
Vid något tillfälle.
Mm.
Varför det? Varför är det bortklippt? Han är ju superperfektionist.
Mm. Någonting han ville berätta. Ingen aning.
Ja. Och där hade Fredrik Wadling en teori om att det här på något vis var Guds blick. Eller någonting. Jag vet inte att...
Ja, det kanske... kanske det.
Har du skrivit skräckfilmsmusik?
Nej, men det skulle jag hemskt gärna vilja göra.
Mm.
Det och också så här psychological thriller skulle jag vilja... Det skulle jag vilja sätta tänderna i. Någonting sånt. Mm.
Ibland så åldras skräckfilmer, eller för det mesta åldras skräckfilmer. Men musiken kan fortsätta vara obehaglig. Mm. Jag testade Halloween, alltså John Carpenters Alla helgons blodiga natt på en ung kompis för 10 år sedan. Då var han kanske 17. Han tittade på filmen och efteråt sa han, men det här var ju inte alls otäckt, inte det minsta. Men musiken, John Carpenters musik är fortfarande obehaglig.
Mm.
På tal om minimalistiska synth-soundtracks.
Mm.
Vilka andra filmer har musik som du verkligen älskar?
Jag älskar David Lynch. Alltså Twin Peaks är ju helt fantastiskt. Det soundtracket tycker jag. Kanske lite tjatigt, men extremt bra gjort. Badalamenti. Jag har lyssnat mycket på alltså de som jag skickat till dig också, men Hildur Gudnadottir gör ju fantastiska saker, och Johnny Greenwood lyssnar jag mycket på. Ja, bland den här You Were Never Really Here där Johnny Greenwood har komponerat, den är också fantastisk med just själva ljudet. Alltså ljud, inte bara musik utan även ljud.
Det är den där Joaquin Phoenix spelar någon typ av torped,
ja,
som
precis.
Har ihjäl bad guys,
ja, precis.
Med en hammare. Den är ganska obehaglig.
Ja, den är obehaglig.
Och man får aldrig riktigt se våldet heller. Utan det är mest att han dyker upp med sin hammare och sen är det väldigt blodigt.
Ja.
Och det här spåret heter också Hammer and Tape.
Mm.
Stökigt och skevt.
Ja, det är stökigt.
Det här låter som, det finns gamla skivor med Tom Waits, när det slamrar lite så här. Mm.
Ja, men det är så coolt det här med liksom att få berätta någonting och hur man berättar någonting, alltså som kompositör. Det här är liksom också fantastiskt gjort av honom, tycker jag.
Och han är gitarrist i Radiohead också, förstås. Mm. Många blev bekanta med dig när du gjorde en helt otrolig cover av Depeche Mode Stripped på Nalen. Det var när det var smyglyssning av albumet Sounds of the Universe. Mm. Det här var väl då 2009, ska jag tro?
Ja, det är länge sedan.
Gjorde du den här covern bara för den kvällen?
Ja, alltså det var ju så att de hörde av sig till mig dagen in. Alltså jag inte minns för det var jättelänge sedan där. Men jag minns att de hörde av sig till mig väldigt sent, typ dagen innan. Och jag blev jättestressad och tänkte att jag måste ju göra någonting. Vad kul. Och då gjorde jag den hemma så här lite snabbt. Inför den kvällen, Depeche-kvällen där på Nalen.
Sjukt fascinerande att det är något du gör, rafsar ihop lite inför en spelning. Med tanke på om jag får lista mina så här favoritcovers av Depeche Mode, hamnar den högt.
Ja.
Den är med, det är väl egentligen du och en nedstämd akustisk gitarr, låter det som.
Ja.
Eller något åt det hållet. Det är väldigt, väldigt, väldigt mörk och cool. Sen hänger det väl också lite ihop med att den här skivan som Depeche Mode gav ut var så pass dålig. Mm. Att, det var roligt att höra en radikalt annorlunda cover av Stripped plötsligt, som den kvällen.
Ja, vad fint, tack. Jag har lyssnat mycket på Depeche nu på senaste faktiskt. Den här skivan Black Celebration.
Mm.
Jättebra.
Ja, det är den som Stripped är med på.
Precis.
Ja. Och det är min favorit, det är min favorit också, om jag får välja en Depeche Mode-skiva så är det nog Black Celebration.
Ja, just det, den är med där. Förlåt, jag tänkte inte på det. Jag tänkte på alla de här andra öppningslåtarna, de två i rad där i början.
Det är min absoluta Depeche Mode favorit, den andra där, Fly on the Windscreen.
Precis.
Det, om jag får välja en Depeche låt så är det nog den.
Ja.
Som jag ville att de skulle spela nu på senaste turnén.
Ja.
Efter ett album som heter Memento Mori.
Ja, just det.
Så borde det ju vara på sin plats att spela en låt som handlar om att man ska komma ihåg sin dödlighet.
Mm.
Så jag frågade Martin Gore när jag intervjuade honom i samband med att när de berättade att en ny skiva var på gång, så var det en presskonferens i Berlin och grejer. Och då frågade man, om ni döper en skiva till Memento Mori, garanterar det att vi får höra Fly on the Windscreen på turnén? Och han bara skrattade och sen blev det inget.
Nej.
Jag tror inte de bryr sig så mycket om sina gamla låtar. Det är ganska med att fantasilösa nu. Eller att,
Var du på konserten? På...
Ja, jag såg den på Friends Arena.
Mm, jag med.
Du också, vad tyckte du?
Nej, jag tyckte det var jättebra.
Ja.
Jag tycker ju så här att sången är ju liksom... Det är på gränsen, men samtidigt så köper man det. Liksom, att det med den här allsången och folk som bara skriker och de här hitsen. Sen var det väldigt fint när de sjöng den här duetten tillsammans. Det tyckte jag var fint.
Jag tycker att det fanns någon... Den här, turnén, jag blev också positivt överraskad. Jag har lite svårt för live-trummorna. Jag tycker att det är för mycket.
Ja.
Och framförallt när de börjar ta sig friheter med arrangemangen, när de ska jamma lite grann. Sen har du gått lite från att vara en ganska gitarrbaserad artist till att ägna dig mer och mer åt syntar.
Ja, eller det beror ju på vad det är. Jag jobbar ju ganska mycket med körer också, som jag är intresserad av. Men jag tänker att...
Live-körer, eller handlar det mer om att... Typ...
Nej, men att så här, hålla på och processa körer och liksom jobba med... Jag har gjort en filmmusikskiva som heter Passion till en film som heter Passion. Där det är bara körer nästan. Körbaserat. Ja, att jag jobbar mer och mer med samplingar och syntar och sound liksom, och bearbetar det. Nu ska vi lyssna på låten Free Fall av Laurie Anderson från skivan, vad heter den igen?
Bright Red.
Fantastisk skiva.
Hon var på Moderna Museet med en installation i fjol.
Ja.
Var du där och tittade?
Ja, jag var där och tittade, och jag var också på henne på utställningen och också på hennes samtal. Jag tycker hon är jättespännande, Laurie Anderson.
Vad är det som gör henne speciell?
Jag tänker att hon är liksom väldigt autentisk i sitt uttryck och har ett väldigt starkt konstnärskap. Ett starkt uttryck och också någon slags contemporary konstnär slash popartist. Alltså det är någon så här blandning som jag tycker är jättespännande. Jag har lyssnat oerhört mycket på Laurie Anderson och också Lou Reed i mitt liv. Kanske de två jag har lyssnat mest på. All the way to the bottom. Secret codes and cryptograms. I'm lost in your words. I'm swimming. We're going down to the bottom. All the way to the bottom. Rapture of the deep.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du använde 1800-talets romantiska poeter, några av dem, på ditt senaste album The Garden som kom för 2 år sedan nu. Enligt pressreleasen så var skivan inspirerad av John Keats, Charles Baudelaire och Smuts.
Yes.
Hur kom smutsen in i bilden? Och vilken typ av smuts var det?
Ja, nej, men det är ju en ganska... Det är en ganska mörk skiva. Min fjärde soloskiva. Som handlar om... Eller jag tog inspiration av just John Keats. Det här med att... stå stadigt som träden genom alla årstider. Det tycker jag är så himla fint. Och jag tänkte på det här att jag börjar bli äldre och att man möter ganska mycket det här med existentialismen. Och på något vis så vill jag liksom kommentera det livsvillkoret som jag har, alltså med att göra den här skivan typ. Nu lät ju det här jätteflummigt.
Nej, inte alls. Men vilken typ av livsvillkor har
nej, du men som... det här, liksom, jag har tänkt väldigt mycket på det. Att vi, nu när jag är liksom 50, så är det här med liksom, varför är vi här? Vi ska försvinna. Det här med att vi ska dö. Vi är födda för att dö. Alltså att hela det där livsvillkoret, att det är väldigt dark faktiskt. Om vi börjar tänka på det. Och att det gör det ännu mer viktigt att vara närvarande i nuet och närvarande i livet. Men på något vis så kände jag att jag behövde förmedla eller få ur mig massa saker inombords som jag ville liksom, ja, jag vill göra en skiva och förmedla någonting som jag ville berätta. I alla fall för mig själv.
Känner du dig som en... som ett träd som står stadigt i alla årstider? Eller känns det som om någon håller på att kapa dina rötter med en motorsåg?
Nej, jag tänker att det är en del av mig. Och en annan del var mer inspirerad av Baudelaire och liksom Lete och den låten. Att i och med det här att vi ska försvinna, så är det ju också hur hanterar vi det som människa? Och man kan liksom, som Baudelaire som bara flyger iväg i någon slags dekadens och upphöjda tillstånd. Att vi människor söker oss till olika upphöjda tillstånd. Det behöver ju inte vara negativt utan också positivt. Liksom bungee jump och träning. Och vi söker oss till Buddha eller till alkohol eller till cigaretter eller knarka, sex, allt möjligt så här. Och det är ju en väg man kan gå och en väg som jättemånga går och som vi alla går. Och sen finns det en annan väg som vill stå stadigt som träden. Så att man står liksom emellan de här livsvägarna typ. Det lät väl flummigt.
Nej, jag tycker att det sammanfattar livsvillkoren för människor alldeles perfekt faktiskt. Den trädgård som du nämner i titeln, det är alltså hela mänskligheten, The Garden.
Ja, typ. Eller också en trädgård där man kan läka. Oftast så använder man ju liksom uttrycket trädgårdar kring en läkande plats. Där någonting kan få växa också på nytt.
Det är väl det som Voltaire skrev om också. Man ska odla sin trädgård. Det är det man ska göra i livet. Har du dödsångest nu? Tänker du mycket på att livet är ändligt? Och att du har passerat 50?
Nej, jag tänker inte så mycket på... Nej, det gör jag inte, men... jag tror att jag är rädd för... Man ska ju bara säga, nej, men jag är inte rädd för döden. Men det, jag är nog rädd för döden. Ja, det är jag.
Jag är rädd för att återfödas som något jobbigt.
Ja.
Ja, men som bananfluga eller någon... jag är rädd för att det finns saker efter döden. Det skrämmer mig. Inte att det tar slut. Utan...
Jag är rädd för att dö, det tror jag. Och jag tror att det är därför också att det är viktigt med musiken och skrivandet för mig i alla fall.
För att det lindrar dödsångesten eller för att
det... Ja, det gör det ju, men det är också
du blir kvar när du lämnar den här världen, så finns någonting kvar.
Det finns någonting kvar kanske. Kanske någon lyssnar på det. Nu ska vi lyssna på Hildur Gudnadottir, Without Sinking.
Vem är Hildur Gudnadottir? Isländska, obviously. Men...
Isländsk kompositör. Jättespännande tycker jag. Hon har också banat väg nu för kvinnor tycker jag inom filmmusiken med att vinna en Oscar. Det är ju inte många som har gjort.
Vilken film vann hon för?
Hon vann för sitt arbete med Jokern.
Ah.
Också jättebra komponerat.
Bra soundtrack.
Ja, jätte.
Jag älskar känna när han dansar ner för trappan. Ja. Gary Glitter. Och det är också så härligt att de använder den. Moraliskt oerhört belastad artist. Mm. Det gör scenen ännu obehagligare någonstans. Du gjorde en gång ett konstprojekt som gick ut på att hitta ljud i ditt kök.
Ja.
Vilka ljud fann du där?
Jag funderar mest på hur du vet det.
Jag har stort intresse för kök, så ja, jag känner igen det.
Okej. Okay. Ja, men jag... det var 2011-2012 så bestämde jag mig för att plugga ljudkonst. Så jag tog en magister i ljudkonst på Stockholms... konstnärliga högskola heter det väl nu. STDO heter det då. Och då hade jag mitt slutprojekt som där jag fokuserade på att skapa musik med hjälp av köksutrustning. Så då nördade jag in liksom i månader på att liksom sampla av mitt kök mer eller mindre.
Och vad finns det där? Fläktar? Det finns surret från... kylskåpet?
Ja, alltså framförallt så var det surret från kylskåp och fläktar och glas och stekpannor och you name it. Men det var ett ljud som jag nördade in på där jag samplade av ljudet från mitt kylskåp som jag använder jättemycket i mina kompositioner nu. Nu är jag lite trött på det här ljudet, men det har varit med väldigt mycket. Även i Kungens soundtracket är det
som
med.
Som ett slags bakgrundsbrus, eller?
Ja, det är ett slags brus, men ändå med en ton som gör att det blir lite ödesmättad stämning. Lite så här förlorad i rymden, typ.
Vad intressant.
Mm.
Men vad, ljudkonst, hur skiljer det sig egentligen från abstrakt musik? I ljudkonst, ska det vara installationer då? Kanske en loop som går ut?
Nej, jag tänker att ljudkonst är precis som konst. Alltså i olika former. Alltså, det kan ju vara installationer. Det kan vara ljudpromenader. Ja, ljud som... Alltså olika installationer som finns på olika platser. Jag tycker ljudkonst är jättespännande. Faktiskt. Jag är också en del på EMS, elektronmusikstudion, och komponerar ibland.
Du verkar besatt av att hitta nya ljud.
Ja, en av de stora, stora passionerna. Ja, skapa nya ljud.
När man pratar om ljudkonst, jag kommer tänka på det här med synestesi. Vissa som hävdar att de ser toner som färger.
Mm.
Har du koll på det?
Ja, inte
riktigt. Det är ett tillstånd som vissa säger sig kunna antingen befinna sig i hela tiden eller att de ibland kan uppgå i det tillståndet. Jag tror att vissa artister, Kanye West har sagt att han är synestet, att han, om han gör musik så ser han det som en tavla.
Mm. Ja.
Jag vet inte hur det är för dig. Får du liksom bilder av alla ljuden som du jobbar med?
Nej, jag tänker oftast här i skapandet av ljud att det finns någonting som, om det är någonting jag vill berätta. Alltså det kan ju vara också det som är att skapa filmmusik, så är det ju oftast att man ska berätta någonting på olika sätt. Det kan ju vara allt möjligt, men i det så föds ju också då lusten att skapa något nytt ljud för att kunna åstadkomma det som ska berättas, typ.
Jag pratade med Christian Hutchinson Berg, ena halvan av Kite.
Mm.
som sa att du är väldigt inne på ljud. Han sa att Katarina är superinne på ljud. Spelar den här låten för henne så blir hon glad, skrev han. Den här. Det här är artisten Blind Old Freak. Det är ett alias för Alessandro Cortini, som är en stor idol för Kitta eller Christian. Och för dig också tydligen.
Ja, jag älskar Alessandro Cortini och fantastiska ljud. Och jag köpte också hans egen synt liksom, som han har varit med och gjort. Liksom.
I det här projektet då, Blind Old Freak, så jobbar han bara med en speciell Buckla synt.
Ja, precis.
Och vem var Buckla?
Don Buckla,
en synt, lite som Robert Moog.
Ja, skapare av Buckla, synten. Ja.
Och de är rätt dyra, de här instrumenten.
Ja, alltså
om man ska ha en gammaldags Buckla så går det loss på ett par hundratusen, tror jag.
Ja, alltså elektronmusikstudion har ju en Buckla synt och de har också en Surge. Ja, många av, som Christian och andra synt-nerds-personer har ju Buckla, de här små musicbox-bucklarna. Jag har inte haft råd faktiskt att köpa en sån, men det står på min önskelista. Men, eller inte. Det är ju 50-60 tusen, 60 kanske.
Mm. Även för de små alltså?
Ja, det är det.
Och vad är du gillar med det här speciella syntljudet?
Alltså, det är så svårt att förklara, men det är ju någonstans, alltså det här är ju också en blandning av Buckla, och han var ju med och skapade den här, sin egen synt. Det är någonting med ljudet av det här gamla som jag, det finns en konsert på YouTube med honom och den här Buckla där den här låten spelas här helt minimalistiskt. Det är någonting med det här minimalistiska, att få fram en känsla med ett enda ljud. Alltså det, och det tänker jag också är någonting med filmmusik att sträva efter, som jag gör. Att berätta någonting med väldigt avskalad... om du förstår. Att oftast behövs det ingen mer än kanske, men det är också det som kanske är svårast, att berätta någonting med ett ljud.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Lever du helt och hållet på musiken eller har du någon typ av dayjobb också?
Nej, jag lever på musiken.
Och det har du gjort nu? Eller sen du kom igång med filmmusiken?
Med filmmusiken, och det, ja, jag lever på filmmusiken.
Det är det som är ditt huvudsakliga jobb?
Ja, jag lever inte på artistmusiken.
Okej.
Så mycket. Men ja, som filmkompositör.
Vilka filmprojekt jobbar du med just nu?
Just nu har jag en paus. Men... det finns en som jag ska färdigställa som heter Phantom Pain of Rojava av Mariam Ebrahimi. Det är en film om grillasoldater i Syrien, norra Syrien, som bor tillsammans i ett hus. Och de är också skadade från kriget och hon följer dem och deras liksom, berättelse kring det här med gemenskapen och så, men också kring... om deras kamp mot IS.
Och det är en dokumentär?
Ja, precis. En långfilmsdokumentär. Jättebra. Där har jag skrivit ganska mycket. Men det ska gå ett varv till.
Och hur tänker du där? Finns det vissa ljud som du vill undvika? Eller finns det någon...
Där har jag faktiskt skrivit väldigt mycket olika saker. Just för att långfilmsdokumentärer, precis som Kungen också, kräver... mycket musik och mycket olika typer av musik. Jag har skapat också till den här både några huvudteman till den här dokumentären men också ljudlandskap där jag har jobbat med en gitarrist som heter Staffan Johansson. Där vi har suttit med kompositioner som vi har kört in i en sampler och utkommer det någonting vi inte vet vad som kommer ut som blir liksom som vattendroppar. Och det ljudlandskapet har jag jobbat ganska mycket kring i den här filmen. Men sen har inte jag sett den nu på jättelänge, så jag vet inte om det är några vattendroppar kvar.
Och när kommer nästa Katarina Nuttall soloskiva?
Det vet jag inte, men jag håller på och skriver på nytt.
Och hur blir det jämfört med The Garden?
Ingen aning faktiskt än. Får vi se. Come to my arms, come, cruel and solemn thing, come, indolent beast, come to my arms again, for I would plunge. Fredrik, nu ska jag gå, jag måste gå nu, Jocke ska hämta mig här, vi ska spela in lite trummor.
Ska ni spela in trummor?
Ja.
Okej, och hitta nya ljud.
Ja, hitta nya ljud.
Okej, lycka till med att hitta nya ljud, Katarina Nuttall. Tack så otroligt mycket för att du kom hit.
Tack själv.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Katarina Nuttall var hemma hos Dragen.